Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Lyckans läkare.
Välkommen att lära er om kroppen och knoppen med Elsa och Värna.
Så kul att podda idag. Jag känner mig riktigt peppad för det här avsnittet, för att jag vet att jag kommer göra det med två av de personerna jag tycker om allra mest.
Ja, jag håller med. Det här är första gången att vi har en nära vän i podden. Mm. Är det inte det?
Jo, men det stämmer.
Ja. Och andra gången vi intervjuar en psykolog.
Sant. Mm. Ja, två väldigt trevliga saker. Jag gillar psykologer generellt och vänner, obviously. Mm.
Alltså jag måste säga att idag är en sån dag att jag kände mig ganska trött. Det är måndag, jag hade en lång dag på jobbet. Men jag verkligen såg fram emot att få sätta mig och podda. Och jag känner just nu, där jag är i mitt liv, jag menar att det är så mycket nytt, att podden är en trygg punkt för mig. Och det är så kul att få podda.
Ja, jag håller med. Och jag känner det specifikt också. Jag har också haft en, egentligen inte tung dag, men seg i huvudet dag. Mycket i huvudet, mycket att tänka på. Och att känna då att man ska podda och det är personer man är väldigt bekväm att podda med, det är grymt trevligt.
Verkligen. Då välkomnar vi in våran kära vän Arina Ljung. Hon har alltså tagit psykologexamen, men gör något som även vi läkare behöver göra, AT-tjänst eller praktik inför sin legitimation. Och Arina är känd som en glädjespridare, inte bara bland sina vänner, utan också på Friskis och Svettis. Hon kör riktigt köttiga pass, har jag förstått det. Och själv älskar långdistanslöpning.
Ja, och Arina är dessutom en tjej med väldigt mycket driv. Hon driver idrottspsykologerna tillsammans med några andra psykologer. Och har tidigare varit aktiv inom politiken. Liksom har fixat världens bästa frukost på sängen när jag fyllt år. Hon är den som jag vänder mig till om jag inte vet vad jag ska göra. Alltså verkligen en fixare av rang.
Verkligen, jag tror att vi kan enas om att hon gör världens bästa brunch. Och oavsett mat så bjuder hon alltid till sina gäster bara det bästa. Och med dessa ord välkomnar vi alltså Arina Ljung.
Psykolog och mycket mer.
Hej, vilken presentation jag fick. Eller presentation.
Ja, och men det är det värd med alla dina prestationer.
Precis.
Så kul att ha dig här.
Jättekul att äntligen få vara med i er podd också.
Ja, och också kul sidonot att du är faktiskt en av de som, i alla fall för min del, inspirerade mig till att starta podden. För att du en gång i tiden också poddade.
Precis, jag och en vän hade en podd som heter Vardagsmagi.
Mm. Superbra, man kan väl fortfarande lyssna på de gamla avsnitten.
Även ja, det tror jag.
Mycket bra, väldigt mysig podd. Men börja med att berätta, bara, hur mår du, vad har du gjort idag?
Idag har jag varit inne på jobbet, för jag jobbar också som skolpsykolog. Och det är ju det som jag gör 100%, där jag också gör med PTP. Så nu har jag varit där i 6 månader. Mm. Och har ungefär, vad blir det? Eller snart till med 7 månader. Så jag har 5 månader kvar på min PTP ungefär. Innan jag får legitimation.
Hur känns det?
Och vad står PTP för?
PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer. Och det gör man då 1 år innan man får sin legitimation. Och då finns det vissa krav, exempelvis att man ska få handledning, att du ska ha behandling och liknande.
Mm. Okej. Okay. Och hur känns det 7 månader in?
Spännande, för jag lär mig väldigt mycket hela tiden. Samtidigt som jag också ska vara klar psykolog. Och det speciella med att vara skolpsykolog är dessutom att du är ensam psykolog på skolorna. Så jag kan inte vända mig till någon precis när det behövs. Utan då får jag ta det senare med psykologer i området eller med min handledare. Men jag kommer ihåg min första arbetsdag när jag var med i elevhälsoteamet. Där jag alltid har möten varje vecka. Och då så sitter kurator och rektor och specialpedagog och sjuksköterska. Och så tittar de på mig och förväntar sig att jag ska kunna svara på frågor som en psykologexpert. Och jag kommer ihåg min första arbetsdag att jag satt så här, åh herregud, ska jag vara experten? Det var speciellt.
Wow.
Om vi backar lite och tänker på Arina som har blivit färdig med gymnasiet. Varför valde du plugga till psykolog?
Ja, det var ju faktiskt inte alls en självklarhet för mig, utan jag ville ju bli journalist. Så i flera år och under hela min gymnasieperiod så strävade jag efter att jag skulle bli journalist. Så därför pluggade jag väldigt mycket, för det krävdes ganska höga betyg för det. Men när jag väl flyttade till Göteborg och det var menat att jag skulle snart börja plugga, så fick jag en sån här liten livskris kanske man kan kalla det. Och började fundera, vad vill jag egentligen? Och då insåg jag att jag vill ha trygghet. Och det kommer jag inte kunna få kanske med journalistutbildning. För arbetsmarknaden är inte jättebra om man säger så. Och då började jag kolla på lite andra yrken och psykolog kom upp. Och min första tanke var så här, men jag vill inte sitta där i en svart polotröja och lyssna på folks problem varje dag. För det var den bilden jag hade av en psykolog. Än idag äger jag fortfarande inte en svart polotröja. Men när jag insåg att man kunde göra så himla mycket olika saker som psykolog, så tänkte jag, men det här kanske kan vara något. Mm. Och nu i efterhand så är jag extremt glad över att det blev som det blev och att jag också valde det. För det är ett jobb där du får vara väldigt nyfiken.
Om du vill låna så har jag en svart polotröja som vi kan skicka till dig till Göteborg.
Jag har också en nära tillgänglig.
Jag tror det nästa jag skulle få det i examenspresent som ett skämt av någon, men det kom aldrig.
Kajsa, kanske var tur.
Precis.
Okej, men sen på sidan av det så har du även då idrottspsykologerna, som ju kommer vara ett ganska stort tema i podden idag. Berätta, hur kom det sig att ni startade idrottspsykologerna?
Ja, jag är ju också väldigt idrottsintresserad och har varit egentligen under flera år. Värna nämnde det att jag är friskisledare och gillar att springa, och jag sitter med i styrelsen för Göteborgs friidrottsförbund bland annat. Och det är ett intresse som jag har haft under många år. Så förra året när jag skulle börja söka PTP så fick jag kontakt med en på LinkedIn som heter Jonas, som jag också visste jobbade som idrottspsykolog. Och jag tänkte, perfekt. Så vi bestämde en lunch ihop och började prata om att vi skulle ha ett nätverk för att kunna diskutera idrottspsykologi. Och en träff senare så blandade vi också in Fanny, som också var intresserad och som hade studerat till idrottspsykolog. Och när vi tre började prata mer och mer så insåg vi att om det är någonting som saknas. Så vi tre bestämde att vi startar upp något eget. Och det här var ju då förra året, precis innan sommaren. Och under sommaren, för er som hängde med då, så var det ju väldigt mycket snack om psykisk ohälsa i samband med OS. Mm. Så det var ju en väldigt bra tid att faktiskt starta upp någonting. Mm. Och så sa vi, ja, men vi kör någonting. Det här är någonting som vi alla tre liksom brinner för och som vi verkligen vill jobba med. Och som vi tycker är oerhört intressant. Och vi vill också få kunna prata mer om det psykiska ohälsan, men också det här med vilken betydelse den mentala hälsan har för ens prestationer. Så därför valde vi ju att starta upp idrottspsykologerna. Och snart är det då ett år sedan.
Mm. Så häftigt.
Verkligen supercoolt. Och jag fastnade direkt på en sak som jag faktiskt aldrig har tänkt på. För jag har tänkt bara att de som är elitidrottare eller idrottare på hög nivå, att de har liksom, att det har en negativ effekt på psykisk hälsa för att man försöker prestera gång på gång. Ni också funderar på dålig psykisk hälsa har på prestationerna, och det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Någon individ som mår, alltså är lycklig och mår jättebra, man tänker ju att en sån presterar bättre fysiskt också än någon som kanske har problem med ångest eller liknande. Men kan man mäta det på något sätt? Eller?
Ja, jag tänker att med vissa saker så påverkar ju det psykiska även det fysiska. Om du tänker att du själv är inne i en stressig period och dessutom ska försöka prestera i din träning, då blir det lätt att du får kanske högre puls, du får inte samma resultat, du har betydligt längre tid för återhämtning, för att det psykiska påverkar det fysiska. Och även tvärtom såklart. Men det är många som glömmer bort den faktorn faktiskt.
Exakt.
Precis.
Men är det till er då. Då säger man att ni har en mottagning, eller hur? Vad kallar ni? Eller en klinik, eller vad säger man?
Ja, vi gör en mottagning då.
Ja, och är det bara elitidrottare som kommer då, eller är det vanliga motionärer, eller hur funkar det?
Vi är öppna för vem som helst, skulle jag säga. För att det är det som också gör oss så himla unika. För det finns faktiskt två mottagningar för elitidrottare, både i Stockholm och i Malmö, som är via beroendecentrum. Så man har fått det så istället. Men där är det också betydligt högre krav för att få hjälp. Exempelvis så ska du vara över 18 år och du ska prestera på landslagsnivå. Eller ha gjort det de senaste 2 åren. Eller om du skulle ha gått 2 år. Så där är det ju många som inte ens kan få hjälp. Mm. Så för oss var det viktigt att både elit men också motionär skulle kunna få hjälp. Men framförallt också fler i olika åldrar. Mm. Vi har inte en 18-årsgräns. Utan vi har många som hör av sig. Kanske exempelvis föräldrar som säger. Jag har en son här i 13-årsåldern. Eller jag har en dotter här i 16-årsåldern. Där man kanske är på väg någonstans i sin idrott. Men hindras av exempelvis prestationsångest. Eller hög press och så.
Mm. Och när ska man tänka att det är bättre att söka sig till en specialist psykolog som vet mer om just idrottspsykologi än en vanlig psykolog?
Jag tänker att precis som det är med läkare, att man blir specialist inom ett område och extra duktig inom det området, så är det samma sak med en psykolog. Och någonting som vi brukar gå ut med, både jag och Jonas och Fanny, är att vi vet vad ett liv med idrott kan innebära, men också ett liv utan idrott. Mm. Exempelvis om man själv skulle gå till en läkare och idrottar en person som säger, kan du inte bara vila 3 veckor? Mm. Det skulle exempelvis en fysioterapeut eller kanske en ortoped inte säga på samma sätt. För de förstår mer vad som faktiskt händer med personen om man skulle vila i 3 veckor. Mm. Eller att det faktiskt inte är möjligt i vissa fall.
Mm.
Och jag skulle säga att märker man att ens problematik kanske handlar mer gällande sin idrott. Att det är prestationsångest i samband med sin idrott. Eller att man kanske mår dåligt över att vem är jag utan min idrott. Eller när man är skadad eller ätstörningsproblematik. Vad som det nu kan vara. Så tror jag ändå att det är bra att träffa någon som har lite bättre koll.
Mm. Mm.
Känns väldigt logiskt när du säger det.
Mm. Verkligen.
Men vad är de, jag blir så här nyfiken, vad som är de vanligaste, om man kan se några generella saker som liksom problematiker som ni sätter på som idrottspsykologer. Mm. Är det ätstörningar eller vad, prestation eller?
Det är ganska blandat och någonting som jag också är faktiskt förvånad över är att det också är väldigt blandat med vilka som söker sig till oss. Och då menar jag bland annat olika sporter.
Mm.
Vi har haft allt från segling och simning och golf och fotboll och e-sport och det kan liksom vara så mycket olika saker som kommer och alla idrottare brottas med någonting.
Brottas olika sporter med samma saker? Eller är det lite så här sportspecifikt också? Att fotbollsspelare har mycket, inte vet jag, prestationsångest. Men golfspelare har mer ätstörningar. Eller det här.
Jag tycker nog att det är ganska lika faktiskt.
Ja.
Jag vet inte om Fanny och Jonas skulle säga samma sak. Men av alla de som jag har haft så tycker jag att det är ändå ganska liknande problematik. Mm. Och det är väldigt mycket framförallt prestationsångest skulle jag säga.
Mm. Mm. Är det flera som har en individsport som söker till er en lagsport? För man skulle ju kunna tänka sig att om man har ett lag bakom sig så har man bättre stöd än om man är individidrottare.
Spännande.
Mm, jag förstår hur du tänker. Och jag skulle ändå säga att det är ganska 50-50. För i lagsport så kan det också vara att du inte blir uttagen. Säg exempelvis fotboll. Då kan du istället ha pressen på. Kommer jag få spela nästa match? Eller kommer jag inte få spela nästa match?
Mm.
För då blir det också en konkurrens ibland inom laget.
Mm.
Men där kan det också vara att. Hur gör jag när jag inte alltid kommer överens med. Säg mina lagkompisar. Mm. Eller med tränaren. Eller vem det nu kan vara. Mm. Och där blir det också viktigt att kunna tillhöra. Men det är inte säkert att man alltid orkar med det.
Mm.
Och också det här att där ska jag inte bara kunna hantera mina känslor. Men ibland också ta emot andras känslor.
Mm.
Och ibland så är det många som också har svårt att, oj, nu behöver jag också dölja mina känslor. För att man inte vill att lagkompisarna ska se hur nervös man är. Eller att man inte ska, eller att tränare inte ska se hur pushad man känner sig eller vad det nu kan vara. Så jag skulle inte säga att det skiljer särskilt mycket åt om man håller på med lagsport eller inte. Utan det psykiska liksom, problematiken finns hos många olika typer av idrotter, skulle jag säga.
Okej.
Har du några personliga tips, som liksom mentala övningar eller någonting annat som man skulle kunna själv tänka på som motionär för att kanske få ut mer av sin idrott eller mer glädje eller mer prestation? Eller, har du några sådana knep som du själv skulle kunna rekommendera?
Varje idrottare som söker sig till oss, oavsett vilken nivå man är på. Som sagt, jag har haft allt från 13-åringar som är nervösa inför en match till elitidrottare som ska prestera på EM eller VM eller vad det nu kan vara. Och oavsett vad det gäller så behöver man alltid kolla med vad är problematiken och vad är det som hindrar.
Mm.
Så först måste man ju också fråga sig, vad är det som hindrar mig?
Mm.
Att fundera, vad är min största utmaning? Är det att jag blir jättenervös innan? Eller är det att jag hela tiden kommer på ursäkter till att inte pusha mig det sista?
Mm.
Eller är det att jag inte klarar av att vila för att jag hela tiden måste liksom hålla igång för att annars får jag ångest? Mm. Vad är själva utmaningen man har i sin idrott?
Mm.
Så det ska man ju börja med att fundera.
Mm.
Men sen skulle jag också säga att ett tips är att våga göra någonting som man bara brinner lite för.
Mm.
Att, eller snarare liksom fundera mer på sitt varför.
Mm.
Varför jag gör det här?
Mm. Ja, det är faktiskt bra.
Jag tror den frågan behöver fler ställa sig.
Verkligen. Där kan jag även alltså, själv relatera till. Alltså, det är så lätt att man alltså, har en massa förutsagda eller förutfattade tankar kring vad som är bäst, vad man ska sträva efter och sånt där. Men om man sen funderar, tar en paus och bara funderar på men vad, varför tränar jag eller vad vill jag egentligen få ut av det? För det är inte säkert att det går i linje med det här som enligt liksom mallen är det som är det bästa.
Mm.
Så ja, som att liksom, det är inte alltid bättre att träna mer eller träna hårdare eller sådana saker. För det kanske inte är just, mitt eget mål kanske inte är att bli världens starkaste tyngdlyftare. Eller vad man får med.
Där tror jag att vi kommer till en jättestor skillnad mellan motionärer och elitidrottare. Jag har för mig att minst att jag har läst att om man frågar elitidrottare, skulle de hellre vinna OS eller VM eller dö om 5 år, så är det väldigt många som svarar att de vill hellre vinna en stor tävling. Däremot en motionär, vi har liksom inte mål bara om 1 år, utan de flesta av oss strävar efter en hälsa även om 10 år.
Ja, och med det sagt, alltså, om man även drar det på en lite lägre nivå. Om man skulle fråga en elitidrottare, ja, men är det en idrott värd att du ska till exempel ha 2 korsband av som kanske bidrar till artros och sånt i framtiden?
Mm.
En elitidrottare tycker förmodligen att det är värt det, för det är den personens jobb och det betyder så otroligt mycket för den, och det är ett måste kanske att träna så hårt om den ska vinna världstävlingar.
Mm.
Men för en motionär, jag skulle inte tycka att det var värt att 2 av 1 korsband rök för att jag ska få kunna träna 1 dag mer i veckan. Alltså, man måste också tänka på att det kostar, att vem man jämför sig med och vems mål man är ute efter.
Precis, att komma tillbaka till ens varför och också ens syfte.
Mm.
Och det där tycker jag är så viktigt också att påminna om, att elitidrott är inte hälsosamt.
Mm.
Elitidrott är inte hälsosamt. Men det som vi jobbar med, det är att få det hållbart.
Mm.
Att idrotten ska vara en hållbar liksom, del av livet.
Mm.
Va, kan du, det är kanske en svår fråga, men Vad upplever du är det största mentala hindret hos just idrottare?
Jag skulle säga att det är många som känner en väldigt stor press. Både utifrån men också på sig själva. Så det är nog det som ibland hindrar. Att man inte tillåter sig själv till att faktiskt lyckas. Utan snarare sätter så pass höga krav att inte ens våga till slut chansa för att vinna. Utan det blir viktigare att inte misslyckas. Snarare än att försöka. Förstår du vad jag tänker?
Det där kan just det. Verkligen, ja, verkligen. Och det där känns ju som... Ja, men applicera det där även på karriärsval eller andra grejer. Man tar den säkra vägen för att inte misslyckas. Mm. I efterhand, då får man aldrig veta om man ens hade haft chansen.
Men jag skulle också säga en till grej. Och det är att många tror att det ska vara eller kännas på ett sätt. Och direkt det inte gör det så får man ganska jobbiga känslor. Exempelvis det här med nervositet. Mm. Många kan vara jättenervösa inför en tävling eller ett lopp. Och det kan man vara som motionär också. Mm. Men nervositet i sig är inte farligt. Man ska vara lite nervös inför en tävling. Vi vill inte få bort nervositet helt och hållet. För i så fall skulle inte du heller anstränga dig lika mycket. Mm. Man måste vara lite anspänd för att kunna ens göra sitt bästa. Men många blir ju så här, oh, nu känns det obehagligt. Nu är jag nervös. Nej, det här kommer inte gå. Och så försöker man då kontrollera saker som man inte kan kontrollera.
Ja. Jag minns bara, nu är det här inte en idrottsprestation. Men jag minns när vi hade en stor fysiologimunta på läkarprogrammet. Så var det flera som gick på toaletten och spydde innan muntan.
Jesus.
För att de var så nervösa, jag vet, alltså helt sjukt. Oj. Men där, om man är en av de personerna så kan jag ändå förstå att... Man vill liksom hitta sätt att copa med sin nervositet. För att det påverkar verkligen en fysisk förmåga. Mm. Om man spyr innan eller under loppet. Eller vad det nu är man tränar för.
Ja, men jag kan också typ relatera. Jag gjorde min första crossfit-tävling förra hösten. Och jag kände att jag visste i förväg att jag kommer vara nervös. Men... Bara att vara öppen med det både till mig själv och till dem i min omgivning. Som att vara beredd på att jag kommer bli nervös. Bara den grejen gjorde att när dagen väl kom. Att jag var så här. Det kom inte som en chock. Och jag hade ställt in mig på det. Så jag tyckte inte att det var konstigt. Och de runt omkring mig visste om det. Det var liksom ingenting att skämmas för. Bara det att jag redan har accepterat att nervositeten kommer förmodligen finnas där. Gjorde att när det väl kom sen så var det ju typ mindre än vad jag hade förväntat mig. Och det blev nästan som en walk in the park. Alltså på det sättet. Så, och då kändes det mer som att den lilla nervositeten som fanns kunde man bara liksom bli boostad av. För att okej, den fanns men den var så liten så det var typ så här, bara gött, då kör vi. Alltså så här. Så,
precis.
Jag tror verkligen på det att, så här, att våga acceptera nervositet och inte... Gå in med inställningen att jag får inte bli nervös. Och sen så tycker jag att det skiter sig om man blir nervös. För det är så jävla svårt att styra.
Precis. Och alltså, men vi vet ju också att nervositet kan leda till att man får lite adrenalinboost. Och nå till resultat som man skulle aldrig nå utan en liten tävlingsmoment. Liksom.
Kroppens eget dopingsystem.
Exakt.
Precis. Coolt.
Verkligen.
Nästa fråga som vi har är just hur kan mental styrka påverka idrottsprestation? Alltså hur kan man, om man mår bra och har liksom en stabil basis tänker jag då. Och har jobbat med sig själv och känner sig själv. Hur kan det påverka idrottsprestationen?
Och jag tänker att inför exempelvis om man är en tävling eller om det är match eller vad det nu kan vara. Så kan du ha laddat upp med jättebra träning i flera veckor, månader och år om det är till och med OS. Och med bra mat och återhämtning. Men om du inte är mentalt redo så finns det ändå risk att det inte kommer gå som du hade velat. Och exempelvis är ju det som vi pratar om nu med nervositet. Är du då att du faktiskt har jobbat med den mentala biten, att du har lärt dig att hantera din nervositet. Hantera de känslor, också det som vi pratar om att kunna acceptera sina känslor. då blir det också betydligt lättare att fokusera på det du ska göra. Om du nu ska spela en tennismatch, men då ska du fokusera på allt det du har gjort på träningar tidigare. Du ska inte behöva fundera på, åh, nu är det alldeles nervös, eller vem sitter i publiken, eller tänk om det kommer bli så här, eller hur ska jag börja slå? Utan då har du bättre kapacitet till att kunna tro på dig själv. Och det är där vi hela tiden måste gå tillbaka till, men vad är det du kan faktiskt påverka?
Då har jag en fråga. Något som jag körde mycket, nu var det också igen när jag gjorde olika tentor och stora tentor och så. Så jag gjorde sån här, vad heter det på fina psykologspråk, när man inför något stort, man liksom tänker situationen, man tänker liksom att jag sitter där och ska börja skriva mitt prov. Mm. Alltså mental träning.
Visualisering.
Visualisering, exakt.
Precis, älskar
det. Det gjorde jag mycket.
Det tänkte jag också på. Jag tänkte ställa typ samma fråga. För att så här, jag brukar ibland se, om jag till exempel ska jag på gymmet och ska göra ett tungt lyft, så står jag vid skrivstangen innan och bara, nu ser jag framför mig att jag gör det här lyftet och jag ser att det är så här bra.
Det är någonting som man använder jätteofta inom just idrottspsykologi. Mm. För då får du också se bland annat hur du kan lyckas, vilket gör att du också känner dig mer kompetent. Du kan känna dig mer motiverad. Men du känner också trygg med att, men det här kan jag faktiskt nå. Du får lite bättre självförtroende. Vilket gör att det också blir lättare.
Jag tror verkligen på det också. Alltså
Så många jobbar ju med sådana övningar. Att man även i exempelvis terapirummet då liksom får testa på, okej, men vad ser du framför dig? Hur skulle det kunna se ut? Samtidigt behöver man också där kunna öva på, vad händer om det inte riktigt går enligt plan? Den där mentala flexibiliteten är minst lika viktig.
Sant.
Ja, det skulle ha varit min nästa fråga. Bara, hur ska man tänka när man misslyckas?
Hur kommer man vidare? Hur fastnar man inte? Det är också vanligt att när det väl skiter sig så är det liksom resten av, om det är träningspasset eller tävlingen, så är den liksom förstörd för att man, hela ens mindset kraschar av en miss liksom. Hur var man med det?
Jag tror först, eller steg nummer ett är också att tillåta sig till att faktiskt vara lite ledsen eller vara lite arg eller vara besviken, vad det nu är först i början. Men sen måste du också kunna tänka på nästa steg. Okej, när får jag nästa chans? Vad kan jag göra till den gången? Att försöka lära sig varför funkar det inte? Att utvärdera lite, inte bara vad surt att det hände eller att det inte blev som jag tänkt mig och bara gå vidare. Utan också, vad behöver jag öva mer på? Vad kan jag bli bättre på? Vad kan jag göra i det? Så att man inte tänker, men jag är värdelös, jag kan lika gärna ge upp. För då kommer det heller inte utvecklas.
Jag kan tycka att det är svårt. Vi tar ett klassiskt exempel för att jag tror att många kanske kan relatera till. Om jag tar ett lyft, jag gör 3 bra lyft. Alla sitter bra. Och sen så gör jag 4:e lyft och misslyckas. Alltså jag tappar stången till exempel. Och då vet jag liksom per automatik att okej, men ofta när det har gått så här, att jag missar ett lyft, så vet jag att det är vanligt att jag sen då inte löser mer efter det. Och visst, om det är att man är helt slut i kroppen fysiologiskt och inte har mer att ge, det är en sak. Men ibland så vet jag att egentligen har jag mer, men jag bara tappade det. Fokus. Så kan jag tycka att det är skitsvårt att liksom komma tillbaka.
Och då får man se, vad är det som är problemet att du har svårt att komma tillbaka? Är det för att du har svårt att hitta fokuset igen? För i vissa idrotter så måste man ju faktiskt kunna hålla fokus. Och det är också en övningssak som man ibland får öva upp, som är också psykologisk. Att hur kan du öva på att hålla fokus när du ska vara fokuserad? Eller är det snarare att du får negativa tankar, som att nej, nu missade jag 4:e här, så nu är det här passet kört. Jag kan inte, jag är klen, vad man nu säger till sig själv, de negativa tankarna. Om det är där problemet ligger, då får man ju istället börja jobba med motargument. Okej, nu klarade inte jag 4:e lyftet här, men jag klarade faktiskt 3 tidigare. Att man lika snabbt som man får upp den här negativa tanken ska kontra med en positiv tanke.
Smart.
Vad är det som talar emot?
Precis. Jag brukar köra vad skulle jag säga till min kompis eller min närmsta vän?
Det är bra.
För man är alltid så himla hård mot sig själv, men aldrig så elak mot alla andra.
Mm. Det är så sant, den är bra. Shit, vad mycket bra tips. Mm. Jag blir taggad på att träna. Okej, men jag är också nyfiken på en helt annan grej. Och det är könsskillnader. Kan du märka någon, och dina kollegor, någon skillnad bland tjejer versus killar, män versus kvinnor? Eller är det ganska samma?
Jag skulle säga av de som söker sig till oss så har de varit ganska lika. Men om man ser mer generellt och i studier som varit tidigare så vet jag att det är vanligare med bland annat ätstörningar bland kvinnor. Mm. Det kan dock också bero på att det är fler män som känner ännu mer tabu kring ätstörningar. Mm. Så att det är inte lika höga siffror som det egentligen är. Men vi ser också att bland män så kan det vara mer spelmissbruk eller andra typer av missbruk kopplat till ens idrott. Så det är väl de stora skillnaderna skulle jag säga som man brukar prata om.
Det låter ganska likt sjukvården.
Man kanske ofta säger att kvinnor är mer känsliga, men jag skulle vilja formulera det att vi är ofta kanske mer inkännande än män och därför oftare söker vård för sådana problem som inte visar sig i fysiska symptom.
Mm. Det är ett intressant fält.
Mm, verkligen.
Varför man söker så olika saker.
Nu ställer jag en personlig fråga och du får välja att inte svara på den. Vi har inte förberett dig för den här heller. Men du som ändå, du springer mycket, du kör maraton, eller hur?
Mm.
Kan du dela med dig om du har haft upplevt psykisk ohälsa kopplat till träning?
Alltså det är skillnad på, jag skulle säga, sin mentala hinder eller utmaningar som man kan möta och psykisk ohälsa.
Ja, det är en bra poäng också.
Ja, det kan ju faktiskt vara intressant. Vad är det för skillnad?
Jag tänker också psykisk ohälsa, då påverkar ens vardagsliv och mående på ett helt annan nivå eller liksom på ett helt annat sätt, betydligt mer. Exempelvis som en ätstörning påverkar ju ditt liv extremt mycket och också skapar väldigt, väldigt mycket lidande. Precis som att du, om du är deprimerad så är det också väldigt skapar väldigt mycket lidande och framför allt du kan inte liksom leva ditt liv så som du önskar att du kunde.
Exakt, jag tänker att hela ens livskvalitet påverkas.
Precis, men också att du kan bli väldigt hindrad. Medans att då och då kan jag känna, men jag är inte så motiverad eller jag känner mig väldigt nervös eller jag tycker det är jobbigt just nu. Det är en annan sak skulle jag säga. Så psykisk ohälsa, då är det ju kanske oftast att det skulle också kunna definieras av en diagnos. Enligt ESM-5 skulle jag säga. Sen behöver det såklart inte alltid gå så långt heller. Men det är så lätt att slänga sig med ord som, ja men jag är så väldigt deppig eller jag har ångest eller liknande så. Och det är kanske inte alltid man faktiskt egentligen har det lika starkt som någon som faktiskt dagligen lider eller faktiskt har väldigt stora problem med det.
Väldigt bra poäng.
Så psykisk ohälsa? Nej. Men om man har haft utmaningar? Absolut. Det är någonting som man hela tiden också får jobba med. Och jag kan tänka oftast själv också när jag har läst 5 år på psykologutbildningen och jobbat som både skolpsykolog och idrottspsykolog. Det är klart att även jag ibland önskar så här, varför har jag det här problemet? Det här borde jag ju kunna lösa. Men jag tänker att det är precis som läkare, du kan fortfarande bli sjuk även fast du är läkare.
Ja,
du kan
fortfarande
bli skadad fast att du är fysioterapeut.
Ja. Och det, jag kan tänka mig. Att det är väldigt mycket svårare att vara psykolog till sig själv än till någon annan.
Ja.
Det känns nästan omöjligt, tänker jag.
Jag vet, jag kollade på någon serie en gång där de sa, vem lagar mat åt kocken? Och efter det så började jag tänka, vem är psykolog åt psykologen?
Men visst har ni på psykologprogrammet, har ni i alla fall, kanske inte under PTP, eller jag vet inte om ni har psykologsamtal.
Inte under PTP, men under psykologprogrammet så har man i Göteborg eller åtminstone 40 timmar som man ska gå i egen terapi. Och det är krav. För
vad tycker du om det då? Det är ändå mycket med 40 timmar.
40 timmar är mycket, men jag tror det är jättenyttigt.
Mm.
Jag tror alla skulle behöva gå till en psykolog.
Det tror jag med.
Mm. Absolut.
Verkligen.
Alltså, jag har aldrig fattat det att de flesta människorna går hos en tandläkare typ årligen. Men man går inte och gör en hälsocheck-up hos läkaren. Eller att man checkar upp sitt psykiska mående hos en psykolog.
Mm.
Det vore så grymt om man hade gått i alla fall en gång om året. Och upplever man det här problemet så starta upp och gå oftare. Liksom. Mm. Det är många som aldrig har gått hos en psykolog.
Mm. Det känns fint att tabuet att gå till en psykolog börjar minska. Men jag önskar att ännu fler kunde kunde göra det. Men det är också såklart en kostnadsfråga.
Mm. Och det gör någonting som jag är väldigt glad över. Det är just nu bland idrottare att det är allt fler som också vågar prata öppet. Om att de faktiskt lider av psykisk ohälsa.
Mm.
Eller hur de kan må. Både under sin idrottskarriär men även efter. Och hur de känner ibland innan tävlingar, under tävlingar, efter tävlingar.
Mm.
Att den här bilden av att idrottare alltid är starka och alltid är redo för nästa grej och inte slås ner och inte tänker negativt om sig själva eller sin prestation. Den bilden börjar försvinna.
Mm.
Och det är jag extremt tacksam för att vi behöver få bort tabun.
Mm.
Bara för att du är en idrottare
så
betyder det inte att du alltid mår bra.
Mm.
Och bara för att du klarar av att idrotta och hålla på så betyder det inte heller att det alltid får dig att må bra.
Exakt. Och jag tänker också så här, vi alla är människor med känslor. Och visst att idrottare målas upp som starka. Och de är oftast jättestarka fysiskt. Och mentalt också för att de kämpar stenhårt. Men även de har dåliga dagar. Även de har känslor och människor som oss andra. Alltså ingen är stenhård och odödlig. I så fall så tror jag inte att man är frisk faktiskt. Mm. Alla friska människor har känsliga punkter, känsliga dagar, känsliga perioder i livet. Så jag tror det är väldigt bra att ta med sig. Och även till sig själv att ingen, och inte du heller, är liksom gjord av sten.
Mm.
Men det är snart dags för oss att avrunda. Men jag är lite nyfiken på, för att det här är ett så himla intressant ämne. Och jag vet att du också, Arina, läser en hel del. Har du något boktips inom kanske de som är intresserade av kanske psykologi eller någonting, idrott och prestation?
Mm. Precis. Jag älskar att läsa på om idrottspsykologi. Däremot är jag extremt dålig på att hålla koll på vad böckerna heter.
Mm.
Men en författare då, eller som är psykolog men som har skrivit några böcker som jag älskar att ha hemma, är Göran Kente.
Bra!
Vill jag skriva det i caption?
Ja, jag fick ett boktips idag från dig, Värna Factfulness. Det är en bok som, ja, det är inte en ny bok, alltså jag känner till den. Och jag har länge tänkt att jag ska läsa den. Och nu när du la upp den på story så fick jag en sån här bra påminnelse att just det, den boken ska jag läsa. Så jag faktiskt ställde mig och reserverade den på biblioteket idag. Så tack för det. Älskar tips.
Jag med. Och jag älskar hösten. Att man kan komma hem. Om man känner på det så kan man bara gotta sig ner i soffan och läsa bok. Och känna inte dåligt samvete för att det är sol ute och man ska vara ute och göra något somrigt.
Tända ljus och ja, jag är faktiskt också lite taggad på höstmys.
Mm. Men nu
på idrottspsykologi.
Ja.
Ja, det är med. Sista fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det här måste du ha vetat om för att jag vet att du har i alla fall lyssnat några av våra avsnitt. Nu ska vi få höra Arina Ljungs bästa hälsotips.
Och varje gång jag hör att ni ställer den här frågan så tänker jag högt för mig själv, liksom, vad skulle jag ha sagt? Och varje gång så säger jag ungefär olika saker. Men idag så väljer jag säga, våga välja dig själv.
Utveckla.
Ja, det här är kanske något av det mest klyschiga jag brukar säga, men jag älskar också det. Det här har jag sagt sen jag hade min första praktik på psykologprogrammet. För då jobbar jag inom mödra- och barnhälsovården.
Mm.
Som nu heter mottagning för föräldrar och barn och sådär. För nu är det inte bara för mammor längre. Men i alla fall, då brukar vi där ofta säga, vad, när du ska flyga, vad brukar de säga till dig då? Sätt på din egna syrgasmask först innan du hjälper någon annan.
Mm.
För om inte du mår bra så kommer du inte heller kunna göra särskilt mycket och inte heller hjälpa någon annan. Så våga prioritera dig själv.
Det är jättefint. Jag minns, jag hade en period när jag inte mådde alls bra och jag pratade med dig, Arina, alltså som en vän, inte som psykolog. Och då gav du mig en tips bara liksom för framtiden att boka, jag tror du sa boka in en dag i veckan då du ska prioritera dig själv. Det har jag inte haft tid med, men jag försöker i alla fall ha 2 dagar i månaden som är bara dagar för mig själv och jag får göra exakt vad jag vill.
Mm. Och jag tror det där är så viktigt, att man inte hamnar i det här att man ständigt gör det som bara förväntas av en eller som man borde, utan snarare med vad är det jag vill och vad är det jag behöver.
Mm.
Och därför också, det kanske inte är en hel dag man kan räkna med att boka in. Men boka in en timme åtminstone i veckan.
Mm.
Där du gör något för dig själv.
Mm. Det är så sant. Och jag gillar också tanken att se sig själv som sin bästa vän. Mm. Och behandla sig, lite som du var inne på, behandla sig själv som man skulle behandla en vän. Mm. För att det blir liksom mycket roligare att leva om man ser sig själv som en vän. Än om man ser sig själv bara som, men det är bara jag.
Mm. Och där har man faktiskt en hel del att lära från exempelvis elitidrottare som är duktiga. För att de ska kunna bli så bra som möjligt så måste de prioritera sig själv och sina behov.
Mm.
Mm.
Så sant.
Mm.
Fina avslutande ord.
Verkligen.
Wow.
Och då vill jag bara fråga, om man nu känner att men gud, det här låter som att det här är något för mig eller för min kompis eller för mitt barn. Var kan man hitta idrottspsykologerna?
Ja, då kan man antingen söka oss på Instagram, där vi heter idrottspsykologerna GBG. Vi kan också vår hemsida som är idrottspsykologerna.com.
Okej, okay. Och är det bara för folk som bor i Göteborg eller kan man söka även om man bor på andra orter?
Vi erbjuder antingen att man får komma och prata med oss på plats i Göteborg på vår mottagning eller via länk. Så vi har även folk som är från Stockholm, Värmland, norr, allt möjligt. Så man kan få hjälp var man än befinner sig.
Jättebra.
Så idrottspsykologerna.com.
Ja.
Coolt. Tack så jättemycket.
Tack själva.
Ja, tack. Okej, ni missade alla lyssnare. Vi har satt och pratat om avsnittet nu lite så här eftersnack, men det spelades inte in. Men vi konstaterade att det känns som att det blir en annan dynamik när man poddar med någon som man känner ganska väl som vän.
Ja, exakt. Typ lite liknande känsla kan man ha när vi bara har våra diskussioner som vänner. Fast inte riktigt ändå. Det var ändå som att Arina var proffsen och satt på kunskapen. Men vi delade mer av våra egna tankar och sådär.
Exakt.
Så vi tar med oss att vi försöker i framtiden vara mer avslappnade och ja, så att det ska bli mer diskussion och inte lika med mycket intervju.
Exakt, det känns kul att få så här komma med sina personliga små inflik om kanske inte alltid håller med eller man kanske typ har någonting man känner så här, bara undrar om det verkligen är si eller så eller vad baseras det på eller typ, I don't know. Det kan vara bra att få in ännu mer av oss ibland.
Ja.
Vi gillar ju att prata.
Älskar våra egna röster, eller?
Ja. Eller?
Ja. Det var så jobbigt i början. Nu babblar jag helt i egna spår här. Men i början det var så jobbigt att klippa och lyssna på sin egen röst.
Mm. Nu har man kommit till det stadiet att man bara accepterar det. Jag tycker absolut inte att jag låter bra, men man bara accepterar det. Det var faktiskt, min mamma berättade att hon lyssnade på en podd nu som heter Systrarna Tjos. Mm. Och hon bara, men jag tycker den är så trevlig. Och båda de som pratar har så trevlig poddröst. När de pratar, den är så harmonisk. Deras röster är så vackra. Så nu när jag skulle så här, lyssna igenom ett av våra poddavsnitt, ibland lyssnar jag på våra egna för att jag tycker det är kul. Och så bara kände jag att, åh, jag har ingen harmonisk poddröst.
Men det är inget du kan göra någonting åt, och det kanske är bara din åsikt. Eller vad säger ni lyssnarna? Ni får komma med kommentarer kring våra poddröster.
Verkligen veta.
En annan sak är poddskratt. Alltså man får inte ha för hög skratt. Inte för liksom lång skratt. Så det är också en bra grej att försöka utveckla. Fast det går typ inte, för att det är en reaktion på en rolig sak. Att man bara börjar skratta.
Mm. Let everyone feel their emotions, guys.
Ja, men okej. Nu ska vi
sammanfatta avsnittet lite kort.
Exakt.
En punkt, Värna, från ditt håll.
Det här är någonting jag har tänkt. Försök få in den här tanken, men den är så svår att verkligen applicera. Behandla sig själv som man skulle behandla sina vänner. Mm, jag behöver inte förklara mer. Alla vet hur svårt det är, tror jag.
Jag vet. Oh ja. Mm. Senast igår tror jag att jag frågade min sambo om råd kring ett val jag skulle välja. Jag var tvungen att liksom tacka ja till en sak och tacka nej till en sak, och visste inte vilken jag skulle tacka ja till och vilken jag skulle tacka nej till. En var mer baserad på glädje och en var mer baserad på karriär. Och så sa han den enkla frågan, ja, men vad hade du sagt om det var ditt eget barn som hade ställt dig den här frågan? Vilket val hade du rekommenderat att den ska ta? Och då tänkte jag, då var valet självklart. Jag bara, det är så kul.
Men Elsa, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Alltså mycket, men en sak som jag tycker är, liksom kan inte betona nog, det Arina sa om att alla borde faktiskt gå till en psykolog.
Mm.
På samma sätt som att det är något positivt man ser om någon går till en PT och lägger och investerar tid och pengar på sin fysiska hälsa, så är det minst lika viktigt att lägga tid, pengar, energi på sin mentala hälsa. Och inte just att det måste vara att man ska lägga pengar på det. För har man, man kan ju försöka få hjälp via vården om man bor i Sverige. Vilket är fantastiskt. Men just det att det är inget konstigt att gå till en psykolog. Man behöver inte ha ett konkret problem för att gå till en psykolog. Man behöver inte ha en diagnos. Utan man kan faktiskt göra det bara för att utvecklas, för att lära känna sig själv bättre och stärka sig kanske inför tuffa perioder i livet.
Exakt, det är precis det där att, som du sa, man behöver inte ha en diagnos, utan man kan faktiskt gå hos en psykolog i förebyggande syfte. Det är lite samma sak varför vi tränar, ganska många i alla fall. Vi tränar för att vara starka och vid sjukdom kunna vara liksom mer motståndskraftiga och ha långvarig hälsa. Det är liksom samma sak när man går hos en psykolog, tänker jag.
Verkligen. Alltså 100% preventiv vård.
Mm.
Ja, jag får tacka Arina så mycket för superbra och information och inspiration.
Mm.
Inför kanske lite mörkare höst. Eller jag tycker att det är många, inklusive mig själv, som kanske har lite tuffare med den mentala biten just när det blir så här mörkare.
Exakt.
Vilket ju leder in oss på veckans lyckokiller.
Ja.
Värna.
Mm. Min veckans lyckokiller är osäker framtid. En sak som jag har mycket tänkt på de senaste dagarna är elpriserna och den globala utvecklingen som håller på att ske. Är det så skrattar? Men,
jag sitter och skrattar. Förlåt. Det är inte kul.
Men på riktigt, alltså. Jag är bara så här, vart är vi på väg? Det känns, jag tycker att det är lite dystert. Jag är lite orolig för framtiden. Och lika så, och just det här att man inte riktigt vet. Det är det som är det jobbiga, tycker jag. Och samma gäller mitt egna personliga plan. Med tanke på AT och sådär. Att jag inte riktigt vet var jag kommer exempelvis bo om ett år. Eller att man inte vet vad som kommer hända. Det är liksom inte bara i mina händer. Så det osäkra är min veckans lyckokiller.
Men jag förstår det verkligen. Och det här med elpriserna, inget kul. Senast idag fick jag ett mejl från vår hyresvärd att de ska höja våra avgifter. Så att ekonomin just nu, inte kul. Men det här med, jag vill flika in på det här med osäker framtid och att till exempel du inte vet vad du ska göra om ett år. Och jag är i samma sits. Jag pratade också om det idag med min syster att om ett år så har jag ju tagit min examen och ingenting knyter mig till Göteborg och jag vet inte exakt vad jag vill göra, vart jag vill bo, sådär. Och det kan absolut vara jobbigt, men jag försöker också att vända det till en styrka och till något positivt. Att om ett år så är man helt fri, möjlighet att göra precis vad man vill. Om man flyttar till andra sidan jordklotet så är det möjligt.
Mm.
Vill man testa jobba med något helt annat så är det möjligt.
Mm.
Och kan göra precis vad du vill. Vill du bo kvar, vill du ta ett år och inte vet jag, typ surfa och jobba med något enkelt jobb för att bara gå runt. Mm. Det finns så mycket möjligheter och på något sätt kan det också, alltså en del av mig och säkert dig, man blir rädd, man vill ha en plan, man vill ha en trygghet, men också att kunna se det här, okej, men om jag är trygg i mig själv så vet jag att jag kommer kunna ta hand om mig själv och göra någonting jag tycker om, jag tycker är kul och vara, leva i det jag tycker om just där och då.
Mm, det är jättebra poäng verkligen. Ja, men superbra. Alltså, ja, jag har upplevt, alltså jag går igenom en jobbig period just nu. Jag sa senast igår till min sambo att bara, jag är inte en bra plats i mitt liv just nu för att jag är så vilsen. Alltså det är så mycket nytt som händer. Dels försöker jag låta mig själv att känna känslor och liksom inte putta bort dem som jag kanske har gjort mycket förut. Jag har liksom bara gått och tränat direkt efter exempelvis skolan för att inte ha tid att vara själv och tänka och känna. Och nu när jag låter mig själv känna så kan det också vara en hårfin gräns att inte stanna upp för länge. För att ibland måste man bara sätta stopp och bara okej, nu har jag funderat på det här och jag har inte kommit fram till något. Så nu måste jag göra något annat. Och jag har ju sagt själv nu när du sa det där att jag har ingen bråttom att göra AT och jag kan göra andra saker. Men så fort jag började jobba och hör folk prata om saker och ting och liksom det här vanliga ordningen det ska gå i, så fastnar man i den banan och glömmer typ att det finns så mycket andra val och möjligheter. Och så länge man har liksom ekonomi, det är ju den biten såklart.
Ja.
Men så länge man har det så är det faktiskt som du säger att man är väldigt fri.
Exakt. Och menar bara för att du har din läkarutbildning betyder inte att du inte kan ta ett år och jobba med något annat där du kanske tjänar pengar och går runt. Men inte gör någonting som nödvändigtvis liksom ska ta dig fram i läkarutbildning. Alltså det viktigaste är att, tycker jag, att du har kul och du mår bra och att du trivs. Inte att du gör någonting som på pappret är rätt utifrån vad du har för utbildning i bagaget.
Det är väldigt sant. Ja.
Jag vill bara ge dig en stor krav och typ ta en lång promenad i naturen och så här prata om livet. Jag har alldeles för mycket att prata om för det här poddavsnittet.
Jag vet. Men du, ska vi gå över till din lyckokiller?
Ja, det är väl lite på temat när du var nästan snudde på politiken. Och jag bara fick en riktig så här skräckupplevelse när jag gick på Vasagatan här i Göteborg och bara åker förbi spårvagnar med stora skyltar och reklam från SD. Och samtidigt samma kväll får se på nyheterna att opinionsmätningar visar att SD kan bli Sveriges näst största parti. Man bara inser att enligt statistiken så borde typ flera av mina vänner vara SD-are. Alltså om man skulle ta liksom, jag tror det var, jag vågar inte svära, men att det var ungefär 1 av 5 personer som röstade på SD.
Mm.
Man tänker även i typ klassen, bara statistiskt, i skolklassen. Hur många där är SD-are? Alltså hur, och vad är, alltså, vart är världen på väg? Vart är vårt land på väg? Och typ jag började tänka sådana tankar som, okej, men USA ligger alltid några år före liksom Sverige och så här. De ligger alltid one step ahead. Mm. Och tänker typ så att men Trump blev president där och hela den biten. Jag blev bara så här, men shit, alltså, är det så Sverige kommer vara om några år? Alltså, Jag är inte jätteduktig på politik och ska absolut inte säga att jag har stenkoll på allting. Men jag har ändå svårt att förstå att folk röstar på SD.
Mm.
Och att vi har hamnat här. Och det gör mig rädd.
Mm, mm.
Sen. Så jag hoppas att alla som lyssnar, nu är valet varit och när ni lyssnar vet ni hur det har gått. Men ja, jag hoppas att vi alla i alla fall tänker med omsorg för alla. Nu går vi vidare, vi deppade ner oss totalt och nu vill vi gå vidare till något positivt, nämligen Värnas lyckopiller.
Och jag har faktiskt flera olika som jag skulle kunna ta och jag vill typ ta en liten som är också en liten tips och sen en större, men jag tar det större först för det har att göra med jobbet också och det är kanske en anledning varför jag tänker så mycket AT just nu. Är att det är så roligt att se hur mycket jag har utvecklats på bara en månad. Nu har jag jobbat en månad. Och jag har blivit så mycket självsäkrare. Jag har lärt mig jättemycket. Och jag är så glad ändå för den utbildningen och det yrket jag har valt. För att trots att den tar väldigt mycket så den ger extremt mycket tillbaka. Och jag känner ändå varje dag när jag går från jobbet att jag har gjort något värdefullt. Vilket ledde till att...
Det är så fint.
Det är verkligen en jättestor guldkorn man har fått välja och kunna utbilda sig till. Det är mitt stora, stora lyckopiller.
Wow.
Mm.
Jag blir glad.
Ja, och sen min lilla lyckopiller, det är att... nu för tiden, varje dag jag sitter 15 minuter på pendeltåget och då läser jag bok och det är så skönt, alltså jag ser fram emot min lilla bokstund, jag har med mig kaffe i termos och så sitter jag där och det kan vara hur mycket som människor som helst runt om mig och jag bara sitter med min bok, dricker kaffe och läser.
Vad läser du för någonting?
Just nu så läser jag den här Factfulness av Hans Rosling. Som jag har tipsat om på Instagram också. Den är bra, den får en att tänka annorlunda. Vara på sin vakt när man tittar på nyheter och media. Alltså det är ju såklart tankar som, eller saker som man har tänkt på tidigare också. Men jag tycker att han presenterar saker väldigt, väldigt bra. Och är duktig på att förklara och också skriva intressant på en faktabok liksom.
Mm, verkligen.
Mm. Men nu går vi över till din lyckopiller. Vad gör Elsa glad den här veckan?
Alltså, både den här veckan och förra veckan. Jag skulle kalla det för sensommaren. Jag vet inte hur många dagar i rad som vi har vår solstrike här. För att det har varit typ klarblå himmel. Jättevacker morgon. Vad heter det? Himmel på morgonen.
Mm.
Typ varje morgon när jag drar upp gardinerna så var typ så här blå / rosa soluppgång och strålande sol och jag lever mitt bästa liv när jag sitter ute utomhus på utomhusserveringar och skriver på mitt examensarbete med en kopp kaffe och jag har tagit bad i helgen med en kompis.
Och med dessa ord så önskar vi att ni ska värna din hälsa med Värna och Elsa.
Yay.
Och följa oss på Instagram @lyckansläkare och ni hittar också Elsa @elsahassler
och Värna @Värna Madeleine.
Ja.
Ja, och ni får jätte gärna skicka oss feedback på DM eller mail om ni gillar podden eller om ni inte gillar podden. Alltså alla kommentarer är välkomna så länge ni inte är haters.
Ja, jag håller med.
Konstruktiv kritik.
Puss och kram.
Puss.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.